vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Och vi ska väl börja och ha, tänkte vi börja med en anatomilektion. Och kroppen består ju av kroppsdelar. De yttre kroppsdelarna, det är händer och fötter och huvud och öron och ögon. Men har ni någon uppfattning om det som inte syns för ögonen, det som finns här inne? Inre organ. Vad finns här inne? Ja.
Hjärtat.
Och det kan man känna. Bultar. Och det kan man säga att det är livsviktigt. Hjärtat är livsviktigt. Och det mesta vi har här inne är livsviktigt. Något mer vi har, vad händer med luften som vi andas in?
Lungor.
Hamnar i lungorna. Där blir det utbyte så att vi får syre som behövs i kroppen. Mer, vad händer med maten? Var hamnar den? Magsäcken. Och så vidare, så vi får näring till vår kropp. Visst, det finns här, och det är livsviktigt. Alla de här organen som inte syns men som vi har här inne, det är livsviktiga för oss. Men jag ska läsa ett bibelställe och så får ni se något annat som ska finnas i oss och hos oss och i våra hjärtan som är livsviktigt. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i ett enda hopp, och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Ja, mycket på en gång. Något som ska finnas hos oss, i oss, som också är livsviktigt. Vad säger ni? Guds ord, ja. Och hans frid och tacksamhet. Så Guds ord ska finnas hos oss, och tacksamhet och Guds frid. Och det är livsviktigt för oss. Och när bor Guds ord i oss, och vi har den här friden och tacksamheten, när sker det egentligen? Någon som har något förslag?
När
vi kommer till tro. När vi kommer till tro, visst. När vi läser och tar emot Guds ord och litar på att det verkligen är Guds ord. Så man inte bara läser och tänker det här. Ja, vem har hittat på det här och betraktar det som människor. Utan vi tar emot Guds ord och litar på att det verkligen är Guds ord. Då bor Guds ord hos oss. Och när ni konfirmanderna lär sig bibelställen och låter dem bli sina egna minnesverser och när vi lyssnar till predikan och när vi uppmuntrar varandra och när vi sjunger psalmer och allt det här, där då bor Guds ord hos oss. Och vi ska be Herren att han hjälper oss behålla Guds ord så att vi blir bevarade i tron och får komma till himlen. Vi ska knäppa våra händer. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Ja, hjälp oss att bevara ditt ord och gör oss tacksamma och glada över nådens ord, livets ord. Herre, vi vill alltid förbli dina barn. Vi vill alltid vara dina barn. Och en dag bo hos dig i himlen. Hjälp oss, Herre. Amen. Ja, predikotexten har vi redan läst ur Filipperbrevet. Och där börjar vi läsa Filipperbrevet, så får vi läsa om hur Paulus uttrycker sin stora glädje över många av Guds välsignelser. Och han manar också de kristna att Gläd er i Herren. Gläd er alltid i Herren. Men är det inte så lätt att ta emot en sån uppmaning? Gläd er alltid i Herren. Därför att det vi lever och ibland kan livet vara svårt. Det är inte alltid så lätt att hålla modet uppe. För en del så gör långvarig sjukdom eller långvarig smärta tär på det goda humöret. Svårigheter som man drabbas av. En del drabbas av plötslig olycka eller förlust, ett tråkigt besked. Och så sen är det ju så att när man slår på nyheterna nu de sista dagarna så eller den sista tiden så har det varit rent fruktansvärda bilder man får se från de här hemska krigen i Centralafrikanska republiken och i Kongo och i Syrien. Civila som blir svårt utsatta av rebellgrupper eller milis och militär. Och barn som blir utsatta. Man tänker, varför ska de drabbas så svårt? Och de är i en fälla, de kommer inte undan. Och så kommer den här uppmaningen, gläd er alltid i Herren. Alltså förhållandena i livet kan vara sådana att det inte är så lätt att ta emot en sån uppmaning. När vi hör om Paulus glädje och den här uppmaningen till församlingen i Filippi, de första mottagarna att glädja sig, då ska vi komma ihåg deras situation. Det var inte lätt för dem. Paulus, han satt själv fängslad sedan några år tillbaka och nu satt han i Rom och väntade på sin dom som mycket väl kunde sluta i en dödsdom. Och det är svårt att vara i den situationen. Ni har ju hört om de nationalisterna som var fångna i Etiopien. Vilken press de var utsatta för när man sitter där och väntar. Ska man bli benådad? Eller ska det här bli en fångenskap som tar död på oss? Eller flyktingar som den press de beskriver när de väntar här på asyl eller blir avvisade. Paulus, han satt där fången och han väntar på en dom och för honom gällde det liv och död. Och de första mottagarna av brevet hade det ju inte heller lätt. Det var församlingen i Filippi och vi har läst i våra bibelstudier här om Paulus och Silas. När de var i Filippi, då blev de ju satta i fängelse för sin troskull. Det var ju den här berättelsen om fångvaktaren i Filippi som var så rå och satte dem i fängelsets innersta rum. Men de blev räddade. Och Paulus och Silas, de lämnade ju Filippi, men församlingen levde ju kvar. Och även om fångvaktaren blev omvänd så blev det ju ingen större förändring av stan. Utan de fick ju fortsätta leva i de här fientligheterna, den här förföljelsen. Så yttre sett så kan man ju se, här är en fånge som väntar på sin dödsdom och skriver till en församling som är förföljd. Utåt sett så kan man ju undra vad har den här samlingen människor för glädjeämnen. Har de något att glädja sig över och överhuvudtaget? Men trots de här sorgeämnena så övervägde glädjeämnena. Det får vi snabbt klart för oss när vi läser Filipperbrevet. Paulus var glad när han satt där, fängslad i bojor. Och han skrev till en församling som var förföljd och skrev glädje alltid i Herren. Och Paulus glädjeämne, det var att han gladde sig över att evangeliet, trots allt motstånd, det blev predikat. Och församlingen deltog ju i det här arbetet och med det så blev också Kristus ärad i allt.
Och det var det viktigaste. Och han gladdes över att Herren verkar i de troende så att de utförde hans vilja. Och han skriver, ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Och han manade dem till glädje och de kunde verkligen vara glada vid förvissningen om att Gud alltid hörde deras böner och löftet att Gud skulle bevara deras hjärtan och tankar. I Kristus Jesus, de ägde Guds frid och Guds nåd. Och framförallt så gladde sig Paulus över att han och församlingen hade sina namn skrivna i livets bok. Och att han och församlingen, de var alla delaktiga i samma förunderliga nåd. Så och den här listan på glädjeämnen, den kan göras mycket längre om vi radar upp i Filipperbrevet allt det han nämner, det han tackar för och det han är glad över. Och som ni hör så är glädjeämnena av ett sånt slag att det kan också vara vår glädje även om vi har det svårt. Dagens predikotexten är som sagt, den är hämtad ur Filipperbrevets tredje kapitel och det kapitlet bryter av lite grann från det övriga. För här varnar Paulus för trons fiender som kan beröva oss den här glädjen. Och att bli utsatt för hot, förföljelse, att bli satt i bojor, det är väl inte det värsta som kan hända, utan den största faran är egentligen att fienderna lockar oss att börja tänka fel, att tro fel. Och Paulus tar upp två saker som kan beröva oss glädjen över Guds välsignelse. Det är dels att man blir lurad att börja betrakta sina gärningar som en del av rättfärdigheten inför Gud. Så att man blir stolt. Börja bli stolt över sina bästa gärningar. Och han tar också upp om vi börjar fastna i våra synder och börja förtvivla på grund av våra misslyckanden. Men det ena som det andra är en fara för oss. Och det första han tar upp det är att vi inte ska bli stolta över våra bästa gärningar utan vi... När vi ska nämna några bra gärningar som vi sätter värde på, då ska vi se till Kristus och värdera Kristi gärning. Det är det vi sätter värde på. Paulus skriver så här: men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Han säger till och med att han räknar det som var en vinst för honom, det han berömde sig av, det räknar han som avskräde, som skräp, som sopor. Och vad var det som han tidigare hade räknat som en vinst men nu betraktas som sopor? Ja, då syftar han på allt det som han hade uppnått när han arbetade för att försöka uppfylla alla krav som den judiska religionen ställde för att en människa ska räknas rättfärdig inför Gud. Han hade verkligen ansträngt sig för att uppfylla alla kraven. Och han hade lyckats. Han hade lyckats väl. Han hade tillhört den strängaste gruppen av judarna. Han hade tillhört fariseerna. Och han var ingen misslyckad farise. Han var en lyckad farise. Han avslutade uppräkningen av allt det här som han har utfört. Som han berömde sig av och som han tyckte var det här är en vinst för mig. Då avslutade uppräkningen med att säga att i fråga om rättfärdighet, den som kommer av lagen, så var jag en oklanderlig man. Så, och det här är ju verkligen ett önskescenario för den som vill bli rättfärdig av egna gärningar, rättfärdig inför Gud av egna gärningar. Tänk att kunna säga det. Det var inte bara det att jag just så pass klarade provet. Jag blev godtagbar. Jag är godtagbar. Utan att kunna säga det här: jag är en oklanderlig man. Att vara oklanderlig. Och tidigare hade Paulus berömt sig av det. Han hade räknat det som: det här är mitt som jag kan berömma mig av, en vinst. Och då kan man ju undra, varför hade han plötsligt ändrat sig och börjat betrakta allt det som sopor, avskräde, skräp, värdelöst, en förlust till och med. Han svarar själv: därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Och våra bästa gärningar är ingenting värda jämfört med Kristi förtjänst. Och när vi fått kunskap om honom, då vill vi inte längre vara i den situationen att Gud ska hitta oss klädda bara med vår egen rättfärdighet, den som kommer av lagen. Istället vill vi bli funna i Kristus med den rättfärdighet som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten som gäller inför Gud. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Och det här är en fullkomlig rättfärdighet som gäller inför Gud. Och den människa som tror att hon kan bli rättfärdig inför Gud med sina egna gärningar lever ju i en fantasivärld, i en illusion. Det existerar ju inte. Våra bästa gärningar kan aldrig bli värda mer än sopor, avskräde, om det gäller att bli rättfärdiga inför Gud. Det är ju inget fel att leva oklanderligt. Det är väl bra om alla människor levde så oklanderligt. Det är ju inget fel med att leva så. Det ska vi ju göra. Men felet är ju om man börjar betrakta sina bästa gärningar som någonting att berömma sig av inför Gud. Det är en falsk tro som Paulus varnar Filipperna för. Och då, samma varning kan riktas till oss. Nu lever vi ju under andra förhållanden än Paulus. Men vi utför ju fortfarande saker. Och somliga saker som vi kristna kan anse som en vinst, det blir en förlust, det blir sopor, det blir skräp och avskräde om vi börjar betrakta det som någonting att berömma sig av. Någonting som en del av vår rättfärdighet inför Gud. Vi är alla döpta, vi är konfirmerade, vi går i kyrkan. Vi deltar i kyrkans arbete. Och allt det här är ju gott. Det är ju en välsignelse på många sätt. Men om någon börjar berömma sig av att jag går i alla fall i kyrkan varje söndag. Jag vara stolt över det arbete man utför i kyrkan. Och ja, då börjar det bli en fara. Och ett hinder för tron, för rättfärdigheten genom tron alena. Om någon börjar tro att ett förtjänstfullt verk, eller som katolska kyrkan är någonting som man gör, en botgöring. Om någon börjar tro att ett förtjänstfullt verk att gå i kyrkan, att ge kollekt eller att arbeta för kyrkan, då har alltihop blivit en förlust, avskräde, sopor. De gärningar vi gör för att tjäna Herren är ingen del i vår rättfärdighet inför Gud. Så det är Kristus och vad Kristus har gjort för oss som ska stå i centrum, inte vad vi gör för honom. Och att ha kunskap om Kristus och tron på honom, det är långt mer värt än allt vad vi kan göra. Så rättfärdigheten som kommer genom tron på Kristus, det är det enda som gäller inför Gud, inte vad vi gör. Och vi ska inte låta stolthet över våra gärningar. Vi ska inte låta lura oss så att vi blir berövade glädjen. Den som har lärt känna Kristus, han kan vara glad även i de svåraste förhållanden. Den som vill bli funnen i honom, men den rättfärdighet som kommer genom tron på Kristus. Den som blir funnen i honom, vill bli funnen i honom. Man kan alltid vara glad, även inför döden. Tron på Kristus, det är det enda som ger oss ett fast hopp om uppståndelsen från de döda. Och det här, det var Paulus mål, att nå fram till uppståndelsen från de döda. Det var det han sträcktes efter. Det var det han jagade efter. Och det var också församlingens mål, att nå fram till uppståndelsen från de döda. Och det kan också vara vårt, eller ska vara vårt mål. Och det målet ska vi alltid ha klart för oss. Så Paulus, han beskriver att han ständigt jagar framåt. Han sträcker sig framåt för att gripa målet. Eftersom han själv har blivit gripen av Kristus, skriver han. Och vi har också blivit gripna av Kristus. Det är inte så att vi har kommit till honom, utan det är så att han har kommit till oss och gett oss tron genom evangeliet. Det är inte vi som med våra gärningar har skaffat oss en plats i himlen, utan det är han som har berett en plats åt oss genom sin förtjänst. Det är han som har sänt oss sin ande, som har kallat oss, församlat, upplyst och helgat och bevarat oss i den rätta tron. Han har gripit oss, han har fattat oss för att vi ska jaga framåt, sträcka oss framåt för att gripa målet, Guds kallelse i himlen. Vad betyder det för vårt dagliga liv? Ja, Paulus, han säger så här: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse i himlen i Kristus Jesus. Det är det mål som Jesus har gett hela kristenheten. Det är det mål som han har gett åt oss var och en. Han har vunnit åt oss det eviga livet med sin lydnad. Han har betalt hela vår skuld med sitt blod. Han har garanterat målet genom att lämna en tom grav, genom sin uppståndelse. Han har gjort oss allihop till vinnare av segerpriset. Så är det inte i en tävling i OS. Där är det en som får guld och en som får silver och en som får brons, och så blir de andra utan. Men han har gjort oss allihop till vinnare av segerpriset. Och det är inte för våra prestationers skull, utan genom sin förtjänst. Och därför ska vi glömma det som ligger bakom. Vi ska sträcka oss efter det som ligger framför. Vi jagar framåt för att nå segerpriset, målet, Guds kallelse i himlen. Vad betyder det att vi ska glömma det som ligger bakom? Ja, det tjänar ingenting till att gräva och grotta i gamla misslyckanden och synder. Det leder bara till sorg och förtvivlan. Och vi ska inte fortsätta. Det är rätt och riktigt att sörja över synden och ångra den. Men vi ska inte fortsätta ångra och sörja gamla synder som om de inte var naglade till korset. För vårt skuldbrev är naglat till korset. Och där är det utstruket. Det förgångna är förlåtet. Synderna är utstrukna för Kristi skull, och därför kan vi glömma det som ligger bakom och sträcka oss efter det som ligger framför. Och inte heller är det någon nytta till att vi ser tillbaka till: ja, men det där var något, nu, då var jag riktigt duktig, tänk vad jag var, presterat bra då. Leder till ingen nytta att se tillbaka på våra bästa gärningar och prestationer. För det är tvärtom en fara och kan leda till stolthet. Och Leder det till stolthet, då blir ju våra bästa gärningar helt plötsligt en förlust. Sopor, avskräde. Som kristna kan vi glömma det som ligger bakom. Vi vänder den ryggen. Och så har vi ett fokus, ett mål. Vi jagar framåt, sträcker oss framåt för att vinna seger, nå målet, vinna segerpriset, och det är Guds kallelsen i himlen. Kristus har återlöst oss för att vi ska nå det målet. Gud har kallat oss för att vi ska nå det målet. Och Paulus, han avslutar med att säga, det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Och nu kanske någon reagerar. Och det kan ju vara en falsk blygsamhet och tänka att, ja men, ska vi verkligen räkna oss som fullkomliga? Men Paulus skriver så, de fullkomliga, det är de som tänker på det här sättet. Så de fullkomliga är de som tänker så. De ser inte tillbaka på sina bästa gärningar för att berömma sig av inför Gud. Då, och inte heller grämer de sig över gamla synder och grottar och gräver i dem som om de inte vore förlåtna av Kristus. Nej, de fullkomliga, de glömmer det som ligger bakom och de sträcker sig efter det som ligger framför och jagar vidare mot målet. Och de fastnar heller inte i det är ju också en fara att fastna i nuvarande sorger. Att fastna i det nuvarande lidandet. I de nuvarande svårigheterna, för att det nuvarande, det kommer vi också att hamna bakom oss, som vi ska vända ryggen till och glömma. Och det enda som vi under alla omständigheter behåller, det är ju det som ligger framför, som vi jagar vidare för att nå målet, Guds kallelse i himlen. Och det är så vi ska tänka. Kunskapen om Kristus, det är en ovärderlig skatt. Kunskapen om Kristus ger oss ett fast hopp om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Det är vårt mål, det är det som Gud har kallat oss till. Det är vårt stora glädjeämne, det är ett glädjeämne som vi behåller i alla situationer. Snart hör också det som tynger oss nu till det förgångna. Och vi kan lägga det bakom oss. Och det vi behåller, det är det som ligger framför. Dit vi ska, uppståndelsen från det döda. Paulus, han gladdes över att evangeliet blev predikat trots allt motstånd. Att församlingen deltog i det arbetet. Och det är också ett arbete som vi fortsätter. Och då kan vi trösta andra med den tröst vi själva fått av Gud. Då kan vi ge glädjen tillbaka till andra som har förlorat glädjen. Då kan vi ge den sanna glädjen till dem som aldrig har haft den. Glädjen över att ha vara delaktig i Guds nåd. Att ha sina namn skrivna i himlen. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att du gripit oss med ditt ljuvliga evangelium. Vi vill inte längre bli funna med vår egen rättfärdighet, utan vi vill bli funna i dig med den rättfärdighet som kommer genom tron på dig. Och vi tackar dig för att du har lärt oss att tänka på det sättet. Bevara oss för allt det som vill häfta fast oss vid det förgångna. Ge oss kraft att sträcka oss efter det som ligger framför, Guds kallelse i himlen. Vi tackar dig för det fasta hoppet om uppståndelsen från de döda. Hjälp oss att förmedla denna glädje och det hoppet till våra medmänniskor. Amen.